Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det här är Kapitalet med mig, Agnes Svensel Blank.
Och med mig, Åsa Secker.
Alltså, ibland Åsa, så tittar man ju på en marknad och så känner man så här, what the fuck?
Yeah.
Så här borde inte en marknad funka. Eller så här brukar i alla fall inte en marknad funka. Så hur kommer det sig att den gör det?
Det här är ju en fråga som vi absolut har ställt oss i Kapitalet ett flertal gånger. Jag tänker spontant på avsnittet om elsparkcyklar.
Nummer 222.
Nummer 222.
Eller när Gunnar försökte ta reda på hur världens äldsta bolagsform familjeföretag fortfarande får finnas.
Just det, relevant fråga. Mm. Avsnitt 234, om jag minns rätt.
Stämmer. Och det finns en sån här marknad som man inte riktigt förstår, som ju vår chef Jakob har tjatat på i år att det ska göras ett avsnitt om.
Det här är faktiskt, jag kan vara facit här, inte en överdrift. Jakob har tjatat i år om att han vill ha det här avsnittet.
På den här upp- och nervända marknaden så handlar man med varor som jag inte har tänkt att någon skulle vilja handla med. Producenterna köper råvaror till ett negativt pris. Och dessutom är den illegala handeln med de här varorna den tredje största kriminella verksamheten i världen. I dagens avsnitt, tillägnat Jakob Bursell, ska vi prata om sopor.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget. Och du Jakob, du har ju satt in i... ja, vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning. Ja. Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist. Ja. I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom, bra tillgångslag som man annars inte får tillgång till. Där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat. Mm. Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i Kapitalet under torsdagen den 4 april. Mm. Och där kan man lära sig mer om där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack.
Tack.
Agnes Svensel Blank, du har i din inledning fått det här med handel med sopor att låta jättedramatiskt.
Jag har full förståelse Åsa för att man kanske inte tänder till när man hör ordet avfallshantering.
Nej.
Men jag tycker faktiskt att det finns något intressant här.
Mm, berätta mer.
Alltså, sopor är liksom någonting som vi alla hanterar. Typ dagligen. Det är något vi inte vill ha för det mesta. Uppenbarligen är det skräp. Liksom. Yeah. Men det handlas ändå med på en internationell marknad. Och för att man ska förstå den här marknaden så tänker jag att vi ska börja med att bena ut vilka de olika aktörerna på den är. Det är ju dels då alla vi som genererar avfall. Mm. Alltså det vill säga nästan exakt alla människor och företag,
yeah,
antar jag.
Yeah.
I Sverige genererar vi 35 miljoner ton avfall varje år. Om man räknar bort allt avfall från gruvindustrin.
Det här hamnar vi ju i kapitalet ibland. Att man liksom har en siffra som man förstår är jättestor. Men det kan vara lite svårt att så här, se 35 miljoner ton sopor framför sig. Men jag fattar, det är jättemycket sopor.
Och alla de här soporna måste ju då ta vägen någonstans. Så därför finns det också ett antal aktörer som är de som köper soporna.
Just det. Och det här, nu kommer jag outa mig själv som lite korkad. Men jag har liksom lite naivt tänkt att så här, ja, vi har sopor och de måste vi ta hand om. Så att kommunerna, tänker jag, som kanske är de som har ansvar för det här, upphandlar väl med något företag som tar hand om dem. Men jag har liksom inte tänkt på sopor som något som är som en handelsvara som vilken som helst. Alltså, utan jag har mer tänkt att så här, det här är något som samhället behöver ta hand om och därför tar vi hand om det, men det är liksom inte business. Alltså så har jag tänkt.
Ja, det är ju typ något som känns grovt fel med att tänka på sopor som business.
Ja.
Men de finns, sopköparna.
Ja.
Och där har vi då dels de som jobbar med materialåtervinning. Och det är ju typ jätteintressant i sig.
Alltså, är det jätteintressant verkligen, Agnes?
Det är ganska intressant i sig. Ja. Alltså, till exempel finns det ju massa tråkiga nyheter om att mycket av den plasten som man återvinner inte faktiskt återvinns och så vidare.
Mm.
Men det får bli ett annat avsnitt, för i det här avsnittet så kommer vi fokusera på det brännbara avfallet.
Ja, det skräpigaste av skräpet.
Ja, det som inte går att återvinna. Och lite hårdraget finns det då två aktörer som är intresserade av att köpa brännbara sopor. Den ena aktören är de som lägger soporna på deponi.
Fina ord för soptipp, va?
Exakt. Mm. Och det är en ganska liten del av soporna som läggs på soptipp i Sverige, för det är typ olagligt att göra det i de flesta
ja,
fall. Mm. Av vårt hushållsavfall så är det typ 1% som läggs på deponi.
Det låter bra, tycker jag, för det känns spontant inte som den bästa lösningen att bara så lägga skräp på hög. Även om man då, som i Stockholm i alla fall, kan göra skidbackar av några av de där skräphögarna. Ja.
Nej, det känns inte så bra. Och den andra stora aktören som köper sopor i Sverige, det är kraftvärmeverken. Alltså de som bränner upp soporna för att utvinna värme och energi. Och jag har varit och hälsat på ett sånt.
Kul!
Mycket.
Ja.
Närmare bestämt på Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås.
Metropolen Västerås.
Japp, det är dessutom Sveriges största enskilda kraftvärmeverk. Det ligger faktiskt ganska vackert beläget in till Mälaren med lite sjöutsikt. Och här kommer en hel del av avfallet in med båt.
Det är inga båtar in idag, tror jag. Ja, du ser dem inte heller.
Men här kommer annars avfallet in.
Du ser toppen på en båt bakom magasinet där.
Kolla. Det här är Jens Nerén som jobbar på Mälarenergi i Västerås. Han är avdelningschef för avdelningen för bränsle och råvaror.
En klassisk avdelning.
Tyvärr fick jag inte gå in i själva förbränningsanläggningen, för det är ju covid-19.
Ja.
Men jag har ett extremt tydligt barndomsminne från när man fick åka och hälsa på ett sånt här ställe, fast i Göteborg då, med skolan. Man kom liksom in i en enorm bunker som är helt fylld med sopor. Och i bunken finns det en enorm klo som en sån här som är på Tivoli fast 1000 gånger större typ, som kör ner i sopmassan, plockar upp en klo full med sopor och slänger in det i en stor eld.
Wow.
Och i Västerås är dessutom den här pannan med eld, den är också fylld med sand.
Och den här sanden värmer man upp till strax över 800 grader. Och sen sätter man fart på den här sanden så det blir som en eldstorm där inne. Så kommer avfallet in och sen torkar det i sanden och sen förbränns det nästan på en gång. En liten unik process.
Coolt. Och av värmen från när man har eldat det här avfallet gör man alltså då el och sen varmvatten som man pumpar ut i vårt fjärrvärmesystem.
Okej, så att Mälarenergi är jättebra på att elda sopor. Men jag tycker fortfarande inte att de borde vilja betala för att ta emot vårt skräp.
Nej, det vill de inte heller. Så det som händer är att kraftvärmeverken köper soporna till ett negativt pris.
Vänta, negativt pris. Om jag får gissa vad det betyder så betyder det att de inte betalar utan de får betalt för att ta emot soporna.
Du gissar rätt.
Ja, mm. Men okej, okay, men då kan man ju inte säga att de köper soporna riktigt.
Nej, kanske inte köper i traditionell bemärkelse köper.
Men okej, okay, sen så producerar de ju el och värme. Det är ju hårdvaluta these days. Den måste de väl få betalt för, elen och värmen?
Ja, genibransch att jobba i.
Det är jättesmart. Det är en jättesmart bransch att vara i när man får betalt åt båda håll.
Ja, men alla som jobbar med att förädla någonting som någon annan inte vill ha, det är ju där kanske det finns lite pengar. Och lyckas man inte förädla, det är då det blir ganska jobbigt då.
Så här, alltså, å ena sidan så vill ju vi och ja, kommunerna och företagen och sådär att någon tar hand om våra sopor. Det vill vi ju. Vi vill inte att de ska hamna bara på en random hög på en trottoar eller så. Då är det ju rimligt att man betalar någon för att de ska lösa det. Man köper en tjänst.
Mm, det känns ju rimligt.
Men å andra sidan så är ju, nu med det du har berättat om mellanenergi, så är ju soporna liksom själva råvaran som kraftvärmeverken då behöver för att kunna tjäna pengar på att sälja el och värme. Och då känns det ju också rimligt att de köper den råvaran. Alltså precis som att man betalar för andra saker som man kan använda för att skapa en produkt som man sen tjänar pengar på.
Jag har också haft lite svårt att greppa det här. För Mälarenergi till exempel, de har liksom också andra kraftvärmeanläggningar där man eldar med flis, alltså biobränsle, istället för sopor.
Mm.
Och enligt Jens Nerén så innehåller flisen liksom lika mycket energi typ som soporna och är en restprodukt, alltså skräp från skogsindustrin.
Mm.
Men flisen, den är Mälarenergi villiga att betala för att ta emot.
Okej, men vad är det då egentligen som gör att man inte vill betala för soporna?
Alltså det verkar vara typ en kombination av olika saker. Dels är efterfrågan på sopor ändå lite mindre än efterfrågan på flis. Alltså som sagt finns det inte så många som vill ha sopor. Det är typ kraftvärmeverken och sen är det kanske de som vill bygga en skidbacke av sopor.
Fattar.
Men sen är också de här förbränningsanläggningarna lite olika komplicerade.
Om det är lika mycket jobb för er med de här två olika, alltså med flis och med sopor, varför tar ni inte bara sopor då? För det får ni ju betalt för att ta emot liksom.
Den anläggning som tar emot biobränsle är ju kanske lite enklare. Det är ju som att jämföra med en liten äldre bil jämfört med en sportbil. Och det kräver lite extra. Köra en sportbil är ju dyrare i underhållskostnader.
Men hur mycket tjänar de på att ta emot de här soporna och förvandla dem till el och värme?
Det här är också väldigt intressant. Också.
Ja.
För det är inte så mycket pengar som det rör sig om. Alltså Mälarenergi får ungefär 600 kronor per ton för att ta emot sopor.
Det låter inte alls mycket.
Och Jens Nyrén tycker också att det här är för lite.
Och då ska då täcka att vi betalar en förbränningsskatt på 100 kronor. Och vi betalar utsläppsrätter idag på någonstans mellan 300 och 400 kronor.
Okej, jag fattar. De har en massa kostnader. Så det kanske inte är riktigt så lukrativt som det kanske lät i början. Att man liksom kan ta betalt två gånger. Men varför höjer de inte bara priset på soporna? Alltså, typ säger att de vill ha mer betalt för att ta hand om dem. Det känns som att de borde ha möjligheten att styra över det där.
Jo, men här blir det tyvärr lite komplicerat. Det hade kanske kunnat funka så, jag vet inte, om det bara handlade om Sverige. Mm-hmm. Alltså, om det bara var kommunerna som betalar för att bli av med sitt avfall och där det enda alternativet då är att sälja dem till kraftvärmeverken. Men som jag sa så är ju handeln med sopor i allra högsta grad en internationell marknad.
Just det.
För vi importerar också väldiga mängder sopor från andra länder.
Ursäkta, vi importerar folks skräp. Det låter som en dålig idé. Varför gör vi det?
Men jämfört med många andra länder i Europa så har Sverige en stor fördel när det kommer till sopförbränning. Det är jättekallt här.
Just det. Det är sant.
Och det betyder såklart att vi behöver massa värme. Och värme är ju alltså en av restprodukterna från sopförbränningsindustrin.
Mm.
Och då kan man ju tänka att det borde vara samma sak i andra länder i norra Europa där de också har kallt väder.
Vi är inte de enda med kallt väder.
Vi är ju inte det.
Nej.
Men det finns en grej som Sverige har gjort som till exempel inte det kalla landet Norge har gjort. Vi har under årens lopp varit extremt bra på att bygga ut det svenska fjärrvärmenätet. Så det är också förhållandevis enkelt då att pumpa ut den här värmen som uppstår i förbränningsanläggningarna till våra hus.
Bra jobbat, Sverige.
Du kan göra exakt samma sak i England eller i Italien. Det är bara att bygga ett fjärrvärmenät och du bränner sopor och värmer upp vattnet. Men i Italien är det mycket varmare, så då är det inte någon som är villig att betala för den där värmen.
Vem är det här?
Jag heter Sef Mens Eriksson och jag doktorerar i nationalekonomi vid Umeå universitet.
Som du kanske hör har jag en otrolig geografisk bredd för det här avsnittet.
Otroligt.
Jag har även då varit och hälsat på i Umeå där Sef jobbar på ett forskningsprojekt som tittar på importen av avfall till Sverige. Väldigt passande.
Men okej, har jag förstått det rätt då? Att det är så här att eftersom att det finns så stor efterfrågan på el och värme i Sverige för att det är kallt, så behöver våra kraftvärmeverk liksom mer sopor än svenskarna producerar varje år. Alltså för att kunna leverera så mycket el och värme. Alltså de vill kunna elda hela tiden och då räcker inte våra sopor till.
Exakt. Och 2016 till exempel så importerade Sveriges avfallsförbränningsanläggningar, svårt ord,
ja,
1,3 miljoner ton sopor för att då elda upp.
1,3 miljoner, ja det är mycket. Mm. Det är absolut mycket. Det är inte lika mycket som de där 35 miljonerna, men det var ju typ hela Sveriges sopor.
Mm.
Så det är rimligt
inte
att det
inte bara de som eldas.
Ja, nej. Mm. Mm. Okej, och vem är det då som vill bli av med de här 1,3 miljonerna tonnen avfall?
Alltså vi importerar allra mest sopor från Storbritannien och sen en hel del från Norge eftersom de är dåliga på fjärrvärme.
Yeah.
Men i alla fall 20% av allt avfall som eldas i Sverige, det kommer från Storbritannien. Så om vi då går tillbaka till den här frågan om varför man inte bara höjer priset på soporna om man nu tycker att det är alldeles för lågt.
Just det var därför jag gjorde den här utvikningen.
Just det. Uh-huh. Det handlar ju då om att det ändå finns en viss efterfrågan på sopor i Europa.
Alltså när du säger efterfrågan, du menar att det finns andra länder som också kan tänka sig att ta hand om britternas skräp. Alltså så att det blir typ priskonkurrens då, antar jag. Och skulle man höja priset i Sverige så skulle Storbritannien sälja sina sopor till någon annan, eller?
Det finns en risk för det. Så om jag är ett engelskt företag, då har jag lite olika alternativ helt enkelt för vad jag kan göra med mina sopor.
Jag kan överlåta det på en soptipp i England till en viss kostnad. Men det verkar också som att jag kan överlåta det ansvaret att det fullföljs av någon i Sverige. Och det är billigare, har visat sig.
Och det är alltså billigare för att i Sverige så kan man dra nytta av energin som finns i soporna.
Precis.
Okej, men när man hör det här så låter det ju som att det är bra att vi importerar sopor. Och det känns liksom instinktivt fel. Precis som att det känns fel att typ lägga soporna på hög.
Jag håller helt med. Och om det är bra eller dåligt, det är bland annat det som Sef Mens Eriksson funderar på i sin forskning.
Gud, vilken tur att vi har forskare som tänker på komplicerade frågor.
Det är så skönt. Men det beror liksom lite på ur vilket perspektiv man tittar på det.
Det första vi konstaterar är att okej, den här handeln sker. Okej, då vet vi att det är bra för företagen i England. Det är bra för företagen i Sverige. Annars hade den handeln inte skett.
Okej, logiskt.
Men sen finns det också typ ett klimatperspektiv här.
Man måste också tänka på om vi i Sverige ta emot sopor från England. Det vi gör då är att vi erbjuder dem ett billigt sätt att ta hand om deras sopor. Men det finns ju andra aktörer i England till exempel som konkurrerar med de svenska avfallsförbränningsanläggningarna. Det kan vara till exempel folk eller aktörer i England som vill återvinna soporna. Så de konkurrerar ju om samma sopor. De skulle ju kunna ta de här soporna och återvinna plast och förpackningar och sådana saker. Så genom att Sverige erbjuder ett väldigt billigt alternativ för engelsmännen, så minskar ju det på lång sikt kanske återvinningen i England. Men det är väldigt svårt att säga vad som händer. Men det finns ju en risk för det. Att genom att vi erbjuder ett väldigt billigt förbränningsalternativ så kommer återvinningsmarknaden i England kanske inte utvecklas lika snabbt.
Men förespråkarna för fjärrvärmebranschen i Sverige, de menar ju liksom istället att genom att vi tar emot avfall så minskar man soptipparna i England.
Och ut i EU-perspektivet kanske det är bra. Samtidigt som vi vill öka återvinningen av förpackningar vill vi också minska deponeringen av avfall i Europa i sin helhet. Och det kan man ju absolut argumentera för att svensk fjärrvärmesektor hjälper till med. Så de, alla ja, med deponi, alltså soptippar, avfallsförbränning, förpackningsåtervinning, alla de konkurrerar med varandra. Och om en sak blir billigare, ja, då påverkas de andra. Så det är en balansgång. Vilken effekt är störst här?
Så precis som på vilken marknad som helst så kan man inte bara justera priset på sopor som man vill. Tyvärr.
Syn, antar jag, de tycker på Mälarenergi.
Ja. Men sen finns det också en helt annan sida av marknaden som också dealar med saker vi slänger. Men där ansvaret för våra sopor inte bara hamnar hos den som är billigast utan i helt fel händer. Något som kan få förödande konsekvenser. Avfallsindustrins mörka sidor. Efter det här.
Okej, jag sammanfattar lite det som vi har lärt oss om sopor så här långt.
Tack.
Sopor är alltså tydligen inte bara sopor, utan sopor köps och säljs till negativa priser ibland. Konkurrensen på sopornas marknad påverkar hur mycket vi återvinner och hur mycket vi lägger saker på soptippar, till exempel i England. Men förutom allt det här så finns det alltså, som du sa innan reklamen här, en mörk sida av avfallsindustrin. Berätta mer, tack.
Precis som inom typ alla andra branscher där det finns pengar att tjäna så har det ju även på sopornas marknad uppstått en illegal handel. Och då handlar det liksom inte om småligister.
Nej.
Utan om storskalig organiserad brottslighet. Alltså den här illegala marknaden, den är gigantisk.
Avfallsbrottsligheten ligger på tredje plats. Först har vi narkotikavapen och sen kommer avfallsbrottsligheten tillsammans med människohandel. På tredje plats är det enorma pengar man tjänar på den här verksamheten.
Ursäkta, sopor på tredje plats efter knark och vapen. Det är sjukt. Vem är det som kommer med den här otroligt uppseendeväckande informationen?
Det är Margareta Eriksson. Hon jobbar på Naturvårdsverket med gränsöverskridande avfallstransporter.
Och min huvudsakliga syssla just nu är de illegala avfallstransporterna. De som har lämnat Sverige eller kom in i Sverige.
Och Naturvårdsverket är liksom de som ansvarar för att se till att illegalt avfall som lämnat Sverige utan lov, alltså utan rätt dokument och så vidare,
skickas. Nu ser jag framför mig hur soporna är som gubbar som så här smyger över gränsen.
Ja, Margareta ser till att de här små gubbarna skickas tillbaka till Sverige igen och tas hand om ordentligt.
Toppen. Men det som Margareta Eriksson säger är alltså att avfallsbrottslighet är den tredje största illegala marknaden i världen.
Men visst är det sjukt.
Det är sjukaste faktiskt.
Exakt hur stor den här marknaden är i Sverige, det är tyvärr lite svårt att säga.
Ett problem är ju att vi faktiskt inte vet hur stort problemet är, om jag säger så. För som sagt, det är nog säkerligen bara en bråkdel som blir stoppad.
Men som Margareta säger, det är ett stort problem. Alltså bland annat i sådana myndighetsgemensamma rapporter om organiserad brottslighet så lyfter man det här som ett stort hot för Sverige. I förra årets rapport, myndighetsgemensam lägesbild organiserad brottslighet 2021.
Otrolig titel.
Så skrev man så här. Illegal avfallshantering bedöms i dagsläget vara ett ostört brottsområde där stora brottsvinster finns att hämta. Den samlade bedömningen är att den avfallsrelaterade brottsligheten är grovt underskattad.
Okej, om jag skulle vilja byta bana och bli ligist, eller vad säger man, kriminell, så låter det ju väldigt lukrativt med ett ostört brottsområde.
Ja, det är smart att till och med myndigheterna liksom tipsar.
Tips från det samlade myndighetssverige, här har vi ett ostört brottsområde. Okej, ja men det låter ju väldigt dåligt på alla sätt med organiserad avfallsbrottslighet. Men det jag inte riktigt har förstått så här långt är liksom lite mer hur det går till. Alltså hur går den här illegala handeln till i Sverige?
Ett exempel här. Ett svenskt företag har avfall som man vill köpa en tjänst och göra sig av med. Man hittar ett företag som erbjuder sig att ta hand om det här till en vettig peng. Det behöver inte vara någon misstänkt peng, utan det verkar som ett bra företag. Och så man köper den tjänsten av det här företaget till den här pengen. Sen kan ju det här företaget sälja tjänsten i flera led. Och i slutändan så kanske det hamnar i något annat land där man gräver ner det. Eller det behöver inte vara ett annat land, det händer ju i Sverige också, det har vi sett den sista tiden. Man bara dumpar det någonstans, företaget går i konkurs. Och det företaget har plockat ut alla de här vinsterna innan dess.
Och ett exempel på det här är ju skandalerna kring företaget Think Pink som du kan känna igen.
Jag ska inte säga att jag känner igen företagsnamnet, men jag ser sådana byggsäckar framför mig som inte är orange utan som är rosa.
Mm.
Ja, som står på olika trottoarer med så byggskräp.
Ja, exakt. Och Think Pink, de var då ett återvinningsföretag som gick i konkurs och då lämnade liksom stora sopberg med byggmaterial efter sig runt om i Sverige.
Taskigt.
Mycket. Bland annat ett i Botkyrka som började brinna i höstas. Det kunde man höra massor om på nyheterna.
Ja, just det.
Och Think Pink hade liksom lovat att man skulle återvinna de här soporna och sen visade det sig att man istället typ la allt avfall på hög och bara flyttade runt det mellan olika soptippar för att komma undan reglerna kring att man då inte får lägga avfall på deponi. Och de tidigare ägarna till det här företaget, de är nu misstänkta för grovt miljöbrott på flera håll runt om i Sverige. Så det kan ju verkligen gå väldigt fel.
Mm.
Så på den här marknaden så är det ju faktiskt så här. Man handlar med sopor, men man handlar ju på ett sätt också med ett ansvar.
Mm.
Alltså i samhället har man ju bestämt att den som genererar sopor,
alltså du, jag vet inte, kommuner, företag.
Mm, exakt. Vi har också ett ansvar för att soporna tas om hand på rätt sätt.
Rimligt.
Mm. Men man har också bestämt att företag och kommuner och privatpersoner kan sälja soporna till någon annan som får ta hand om dem.
Man outsourcar.
Det kan man säga. Och när man säljer soporna och då också säljer det här ansvaret, så finns det ju en risk att både soporna och ansvaret hamnar i fel händer. Och det kan ju få förödande konsekvenser.
Mm.
Kanske mer än i liksom många andra branscher. Sopor innehåller ju liksom alla möjliga farliga saker. Och det är ju därför vi har det här samhällskontraktet där den som genererar sopor har ansvar för att de tas om hand ordentligt.
Om vi då tillåter dem att överlåta det ansvaret, då har vi skapat en marknad. Det är det som händer. Så de här aktörerna som har ansvaret, de tänker kanske någon annan kan göra det här billigare än vad vi kan göra. Så då betalar de någon annan för att fullfölja det här ansvaret. Och det är här vi har skapat en marknad.
Och den här handeln kan ju vara bra för att hanteringen av sopor i samhället kan liksom bli billigare och mer effektiv och så vidare. Men den kommer ju också då med massa risker.
Men baksidan kan ju vara om det här ansvaret för soporna fallerar. Om det blir att de som lovade ta hand om soporna inte gör det på det sättet som de lovade. De går i konkurs. Så det är de här sakerna vi hela tiden måste väga mot varandra. Det positiva med handel är att vi sparar pengar och kan göra bättre saker med pengarna. Mot risken att ansvaret fallerar.
Okej, men allt det här låter ju jättedåligt. Så nu vill jag att vi blir lite så lösningsfokuserade. Vad ska vi göra då? Alltså, är lösningen att man inte får outsourca det ansvaret så att vi typ, jag vet inte, kan ha lite mer kontroll? Eller liksom hur låter lösningen?
Relevant fråga. Alltså en bra början är väl då som vanligt att prata om problemet.
Ska vi starta en hashtag? Prata om sopor.
Jag tänker att företagen som ska göra sig av med avfall kanske måste tänka ett steg till. Vart kommer det här att hamna? Är det ett seriöst företag jag handlar upp? De flesta är ju det, men det finns ju de som inte är det. Likadant i skrotbranschen så tror jag också att man behöver tänka sig för vart man säljer saker och ting. Och så att gemene man behöver tänka lite också. Vad händer med mina sopor? Jag tror att det är i allmänhet lite blåögda. Det var i alla fall jag innan jag började jobba i den här verksamheten.
Det låter väl jättebra att så tänka ett steg till. Alltså det jag tänker att det betyder om man ska liksom ställa de här frågorna så här. Var kommer det här att hamna? Typ, är det ett seriöst företag? Alltså det man får göra är väl att typ googla. Alltså man får typ kolla upp lite mer och inte bara typ lita på att det blir rätt.
Ja, bra början. Sen så får ju typ kanske politikerna göra lite mer också.
Ja.
Alltså, och det görs också en hel del i typ politiken och i samhället.
Ja,
just skönt. Ja. Till exempel ändrade man lagstiftningen för ett par år sedan så att det blev lättare att döma folk för illegal handel med avfall. Kanske ändå inte så bra att ge sig in på den kriminella banan avfallshandel.
Ostart no more alltså.
Och enligt Margareta Eriksson har också antalet personer som jobbar med det här på länsstyrelserna i landet ökat.
Mycket bra nyhet. Mer resurser brukar vara en bra grej.
Och för att avsluta lite hoppfullt så är det ju också så att det allra mesta av våra sopor tas ju om hand på rätt sätt. Till exempel i Västerås.
Är framtiden att fortsätta elda sopor?
Så länge som du och jag konsumenter ger upphov till avfall så finns det ett behov att bli av med det på ett bra sätt. Och i stora delar av världen så eldar man upp det istället ute på en gård någonstans. Då blir man ju av med det. Men så länge det finns det kommer fram avfall, man måste göra något bättre av det än att elda det med upp en låga eller lägga det på en deponi, så är det avfallsförbränningen är ett riktigt bra komplement till det här.
Kapitalet, Åsa, är slut för idag.
Åh nej.
Åh nej. Jag som har gjort det här avsnittet heter Agnes Wenzelblank. Du heter...
Åsa Secker.
Gunnar Harjus och Elinor Alborn jobbar också här. Jesper Hagenborn har mixat. Och avsnittet var då som sagt tillägnat vår chef Jakob Bursell.
Varsågod Jakob, hoppas du är nöjd nu.
Hej då.
Hej då.